Paulus brev till Galaterna är ju ett av de mera svårbegripliga breven. Det var så här att han hade varit i Galatien och människor hade kommit till tro. Och så efter det att han hade lämnat församlingen så kom det andra förkunnare, uppenbarligen Jesus troende judar, som propagerade för både för Jesus men också för omskärelse och att man skulle hålla hela lagen. Och Paulus blev alldeles förtvivlad. Inget av hans brev andas en sån nästan uppgivenhet, desperation. Man kan tycka inte hela världen om de omskar sig, det kanske till och med är hygieniskt, säger somliga. Men för Paulus var detta katastrof. Därför att han förstod att nu var man på väg bakåt, man var på väg tillbaka in i något som han hade hoppats att de hade lämnat. Jag vill få ta ut ett ord här ur 5:13, Galaterbrevet 5:13. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Vad är det för frihet vi är kallade till? Ja, vi var inne lite grann på det igår. Jag tror att den stora friheten, den som vi verkligen kommer att glädja oss åt när vi går in i Guds rike, det är friheten från prestige. När Bibeln talar om att människan gick sönder i syndafallet, så frågar man, vad bestod då den skadan i? Ja, den kan vi se, om inte hos oss själva så i alla fall hos varandra. Det där med flisan i vår broders öga. Prestige, maktkamp, önskan att alltid få rätt. Och vi är kallade till frihet ifrån det här. Och därför slutar Paulus kapitlet 5, 26 versen, där han skriver så här: låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Där har du friheten, att vi inte utmanar varandra och inte avundas varandra och inte söker tom ära. Ta det som en utmaning, brukar vi ofta säga också i Guds församling. Mitt råd är, gör inte det, utan ta det i så fall som en kallelse och som en glädje, men inte som en utmaning. Därför att då vaknar köttet till liv, då vaknar prestigen och säger, hurra, här kan jag visa mig på styva linan. Det här är min föreställning, och så är allt förstört. Och det här, det har en viktig tillämpning när vi börjar tala om rättfärdighet. Det är ju så här att när Jesus löser världens alla problem, så gör han det med en akt av försoning. Det innefattar allt. Och den akten av försoning kommer i sin tur att påverka oss människor till rättfärdighet. Här sitter själva problemet. Om vi bläddrar till Romarbrevet 8, så ger oss Paulus en liten inblick i hur det ska bli när det blir färdigt och prestigen liksom har lyfts bort ifrån våra tyngda axlar. Romarbrevet 8 och 18 versen kan vi börja. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper oss också anden i vår svaghet. Hela skapelsen väntar. Suckar och väntar. Väntar på vad då? Ja, Jesu återkomst skulle vi väl säga. Ja, men det som ska ske när Herren kommer tillbaka, nämligen att du och jag får lov att träda fram sådana som han har avsett att göra oss. I Guds barns härliga frihet befrias också hela skapelsen. Hela skapelsen lades under förgängelsen genom människan, och skapelsen upprättas när vi upprättas. Tillsammans med oss lyfts allt upp till den nivå som Gud vill ha det. Det är vårt hopp. Och hoppet är den förväntan vi har på framtiden. Det är ingen osäker förväntan. Det enda osäkra är när det ska bli av. Och därför är ju den stora frågan en fråga om rättfärdighet. Människans rättfärdiggörelse. Och det är ju denna fråga som tar upp en så stor del av aposteln Paulus teologi. Vi backar lite grann i Romarbrevet till 3:e kapitlets 19:e vers. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen. För att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Här ställer nu Paulus fram de två alternativen, de två tänkbara vägarna. Och det ena handlar ju om att människan får en handbok där det står hur hon skulle leva om hon var fylld av kärlek. Och vi kan läsa handboken och tycka att ja, det är bra regler. Dessvärre saknar vi den kärlek som vi behöver. Och därför så väcker handboken snarast vårt uppror än vår lydnad. Därför att vi kommer efter ett tag underfund med att handboken är bra, men den passar inte för oss. Och det slutar naturligtvis med att hela världen står med skuld inför Gud. Och det låter ju inte varken roligt eller barmhärtigt. Men tanken är den att när vi väl har insett vår oförmåga, när vi har insett vårt behov av hjälp, då kommer hjälpen. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Så att det blir ju en underbar dag att se fram emot när Herren kommer tillbaka och den slutliga nåden levereras. Den som lyfter bort alla bördor som vi ännu går och drar på. Vi har det hoppet framför oss, att vi ser fram emot en slutlig rättfärdiggörelse. Nu har ju det här med tron att göra. Och det låter ju väldigt konstigt. Den här rättfärdigheten som sägs fungera, det är ju en rättfärdighet genom tro. Så vi förflyttar oss till fjärde kapitlet och läser ett stycke i början här. Därför att där jämför Paulus oss med Abraham, han som trodde och därför räknade som rättfärdig. Det står så här: vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd, utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Här möter vi något som sätter myror i huvudet på många kristna. Kan Gud räkna mig som rättfärdig när jag inte är perfekt? Och vad i så fall det är för ett konstigt räknesätt? Jag blir då och då uppringd av olika, som jag brukar kalla, smygrökande pingstvänner. Och det är alltså människor som går och dras med någon liten skötesynd av något slag. Och som är rädda att de ska hamna på fel ställe när det hela är över. Och det brukar vara väldigt svårt att trösta dem. Därför de säger att utan helgelse får man inte se Gud, och de har så många bibelställen att citera. Och då är det så svårt att förklara detta, att Gud har räknat dig för rättfärdig. Ja, men jag är ju inte perfekt och jag syndar ju. Ja, det gör jag med, säger jag. Och det är ju inget lättsinnig idé. Men hur kan Gud räkna oss för rättfärdiga när vi faktiskt lever ett lite halvdant liv? Jo, vi är räknade in i den skara som Herren håller på att jobba med. Vi är räknade in i den skara som Herren kommer att bli färdig med. Så att lugn, bara lugn. Du är inlagd på sjukhuset men du är inte opererad än. Men det kommer vilken dag som helst, ska du se. Och det är så viktigt att vi får hålla fast vid detta, att det är inte vårt verk. Det hänger inte på om jag kan sluta röka eller om jag kan göra något annat sånt här som i vissa kristna kretsar anses meritera som synd. Utan det är ju tvärtom så att när jag i all min bristfällighet ändå får sätta tilltro till detta, jag är inräknad i den skara som löftet gäller, då kan jag ju istället känna det som en stor tacksamhet. Och tillåter jag den tacksamheten att börja blomma, så förändras ju min personlighet, förändras mitt sätt att leva. Och det är liksom det går ut på. Att våga ta emot det här. Våga tänka att ja, men så här enkelt är det. Jag behöver bara omvända mig och bli som ett barn, så fixar sig resten. För Gud har redan gjort allt i Kristus. Vi ska gå till Johannes första brev. Till det tredje kapitlet. Där ska jag läsa de tre första verserna. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig liksom han är ren. Vi är Guds barn. Ja. Hur kan jag veta det, säger du? Jo, det är så här att frälsningen gäller alla. Det är bara att räcka upp handen och säga jag vill vara med. Så bollen ligger hos dig, så enkelt är det. Utan vill du bara så får du, och då är du välkommen. Och då kan du också enkelt bekänna detta. Att jag hör med till dem som kallas Guds barn. Men nu är det ju så här att Kristus är inte synlig. Han är ännu så länge osynlig. Vi väntar på att han ska träda fram i synlig gestalt. Men så länge han är osynlig så är du och jag det också. Åtminstone delvis. När han blir synlig så blir du synlig. När han uppenbaras så uppenbaras Guds barn bland annat du och jag. Och det ser vi fram emot. Det ser hela skapelsen som suckar fram emot. Och vad händer då? Jo, säger Johannes, då får vi se honom sådan han är. Och det är liksom det som blir det stora lyftet. När vi får se honom i all hans härlighet. Tjong, säger det då. Och så står du där. Och förvandlad till igenkännlig oigenkännlighet. Det blir härligt värre. Det här betyder något väldigt viktigt. Att det som påverkar oss, det är vår förmåga att se Kristus. Att ana hans person, att ana hans gestalt. Vi kan uttrycka det med en ganska enkel tes och säga så här att den man älskar blir man lik. Det är ju så här bland människor att den man älskar blir man lik. Och det här gäller än mycket mer när det handlar om Kristus. Ju mer vi lär känna honom, desto mer kommer vi också att likna honom. Och förvandlas till likhet med honom också i vårt levande. Och det är den verkliga rättfärdiggörelsen. När vi så att säga har fått lägga av våra ambitioner att fixa det själv. Därför att när jag ska fixa det själv så tittar jag bara på mig själv. Lyckades jag nu med det här? Nej, jag lyckades inte. Usch, en så dålig människa jag är. Lyckades jag med det här? Jag tittar på mig. Och så pendlar man mellan högmod och missmod, mellan stolthet och fördömelse. Istället för att på ett sunt sätt glömma sig själv och istället vara upptagen av honom som verkligen är värd vår upptagenhet. Min kära hustru har en gång formulerat detta med att tro som en kombination av sund självförglömmelse och sund Guds upptagenhet. Och det tror jag är väldigt bra. Vi kan bläddra fram till fjärde kapitlet i första Johannesbrevet. Där ska vi läsa verserna 7-10. Mina älskade, låt oss älska varandra. Ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Här säger Johannes något väldigt viktigt, nämligen att all kärlek kommer från Gud. Inte heller, säger du. Jag känner en ateist som är en jättesnäll och trevlig människa. Han är så hjälpsam och så underbar. Han hjälper tanter över gatan och jag vet inte allt vad han gör. Ja. Men då påstår jag ändå envist att den kärlek som han lever ut, den har han fått från Gud. Från den Gud som han förnekar. Han förstår inte bättre än så. Men det klarnar säkert en vacker dag. Därför att Gud, jag tror Gud ger åt alla chansen att både ge och ta emot kärlek. Även om vi inte bekänner honom. Även om vi inte tror på honom. Och det är en fascinerande tanke. Att all kärlek kommer från Gud. Och vittnar om honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss. Det blir ett flöde där kärleken flödar vidare. 14 kapitlet i Johannes evangelium, 15 versen. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Alltså där kärleken, Guds kärlek, får ett rum i våra liv. På det sättet som det får när vi lär känna Kristus. Ju bättre vi förstår vem han är, desto större plats får han själv och hans kärlek i våra liv. Och den kärleken i sin tur känns igen också på att vi börjar leva så som buden talar om. Utan att vi hela tiden håller på att granska oss själva och anstränga oss själva på det där ängsliga sättet. Nu blir det lite hoppigt här, men jag går tillbaka till Johannes första brev och läser de första tre verserna i det andra kapitlet. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Hur kan jag veta att jag känner Kristus? Jag kanske har fått allt samman som bakfoten. Jag kanske har en fantasigud, en önskebild, en inbildning, en hägring. Hur kan jag veta att jag verkligen känner honom som finns? Jo, säger Johannes, det märker jag genom att livet börjar fungera. När jag märker att hans vilja får ett utrymme i mitt liv så kan jag åtminstone säga att jag vet lite grann om Kristus. Och om jag märker att det kunde vara bättre så är vägen framåt inte den att jag gör nya föresatser och skärper mig och plågar mig själv med allehanda mer eller mindre elaka tillsägelser. Utan vägen framåt handlar om att jag säger jag känner honom ännu inte riktigt. Det finns mer att lära. Man måste ta reda på vem man är, så fixar sig resten. Det är liksom hemligheten i det här. Bibeln talar ju mycket om barnaskap, åtminstone Nya Testamentet gör ju det ganska mycket. Att vi ska omvända oss och bli som barn. Nu är jag tillbaka i Johannes evangelium igen i det första kapitlet. 12 versen. Åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Det är ett fint uttryck det här. Han gav oss rätten att bli Guds barn. Här finns alltså lite juridik insmuget i det hela. Det är ju intressant. Och den juridiken handlar ungefär om att vi är adopterade in i hans familj. Och du vet, om du adopterar ett barn så kan du ju inte en vecka senare slänga ut barnet. Därför att barnet, gossen, flickan spiller på duken. Eller missköter sig på annat sätt. Har du adopterat så har du. Ungen har juridisk rätt att vistas i ditt hem tills dess att barnet självt är så stort att det flyttar. Barnet har rätt till det. Den rätten har du alltså gett barnet. Det är någonting som du har avstått ifrån. Och det här är barnaskapets hemlighet för oss. Åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Alltså från början ligger bollen hos dig. Du säger, ja, jag tar emot. Okej, säger Herren. Du är mitt barn. Och sen har han alltså avstått från rättigheten att kasta ut dig. Nej, säger du, det låter farligt. Eller gör det inte det farligt? Nej, det är det inte. Men man tänker att ja, men då kan man ju leva loppan hur som helst. Nej, det kan du inte, för om du gör det så kommer din längtan efter att tillhöra Kristus att blekna bort. Och samtidigt som den gör det så kommer du till sist till den punkt där du tycker att barnaskapet inte spelar någon roll. Då tar du ditt kliv ut ur barnaskapet och sen är det hela avslutat. Och det betyder alltså att Herren kan inte köra ut dig, men du kan gå för egen maskin. Och det blir det bibelord som vi ska sluta den här övningen med. Det står i andra Timoteus brevets andra kapitel. 11, 12 och 13 verserna. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa, han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Alltså om vi förnekar honom så förnekar han oss. Han har inte kidnappat dig. Han har inte låst in dig. Vill du gå så får du. Förnekar du honom så öppnar han dörren och säger ja, du får gå. Men detta att vi är trolösa ibland. Att vi så att säga inte lever upp till den höga standarden. Det förtar oss inte vårt barnaskap. Ty är vi trolösa så förblir han trofast. Han har alltså avstått från att kasta ut oss, om jag får säga så. Barnaskapet betyder att vi har en plats i hans hushåll. Och den platsen kan vi själva avstå ifrån. Men Herren har räknat in oss i den skara som han ska jobba färdigt med. Och han vet nog hur han ska bära sig åt för att få sitt verk klart. Nu ska vi be. Herre, vi tackar dig för frälsningens skönhet. Att det här är så enkelt. Att du bjuder in oss till din familj. Och att vi får rätten att bli dina barn. Och att du menar att när vi upptäcker gåvans storhet och skönhet, att vi kan få lov att låta tacksamheten bubbla inom oss. Därför ber vi dig, Herre, att du ska befria oss ifrån all den ängslan som så många av oss bär på. Det här kan väl inte gälla mig, och jag duger väl inte till sånt. Lös oss, Herre, från att se på oss själva. Lös oss till att se på dig. Vi ber att vi skulle få ögonkontakt med dig, Herre. Så att en enda blick av dig får tränga in i vårt väsens djup och befria oss. Kommer din heliga ande över oss och övertyga oss om att det är så här du vill ha det. Och att vi inte behöver oroa oss, utan att du har tagit ansvaret för vårt färdigställande. Du som är vår skapare, du som är vår frälsare och som är vår fullkomnare. Låt oss istället, Herre, med din hjälp få hänge oss åt lovsång, tacksamhet och gå ut i den frihet som det innebär att inte ständigt behöva se på sig själv och sina gärningar, utan att istället låta gärningarna få strömma ut ur tacksamhetens källa. Lovad vare du, Kristus, som har gett oss ett så underbart budskap och en så underbar sanning. Amen.